I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herre Jesus, du som har makt att skapa tro på jorden, kom med din gode helige Ande till oss denna stund och öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan, att vi måtte få nåd att lyssna och höra när du talar. I Jesu namn. Amen. Vi ska läsa evangelietexten för imorgon och stanna inför den i predikan. Den är hämtad ifrån Matteus evangeliets 8:e kapitel med början på den första versen, där orden lyder så: i Jesu namn. När Jesus gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sade: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och Jesus sade till honom: Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästerna och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom: Ska då jag komma ned och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han, och till en annan kom så kommer han, och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sade till dem som följde honom: Amen, säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför, där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sade Jesus: Gå, som du tror skall det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Jesu makt att skapa tro på jorden. I Hebreerbrevets 11:e kapitel berättas om trons människor, om den rättfärdige Abel, om Hanok som genom tron togs bort utan att möta döden, står det, om Noa som i tro och helig Guds fruktan byggde arken, och om Abraham som i tro drog ut till det land Gud hade lovat honom, om Sara som genom tron fick kraft att föda Isak trots att hon var överårig, om Jakob, om Josef, om Mose. Och Hebreerbrevets författare skriver: Vad ska jag säga mer? Jag hinner inte berätta om alla dem. Och så citerar jag: Som genom tron besegrade kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärsägg, var svaga men blev starka, väldiga i strid. Och så står det: Och alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde. Och deras tro var inte en tro rakt ut i luften, en sorts lös förhoppning om något som kanske var rätt och sant. Nej, säger Hebreerbrevets författare när han talar om tron. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och nu har vi läst här om ytterligare två trosvittnen. En spetelsk man och en hednisk officer. Som är exempel på trons människor i Nya testamentets tid. Trosvittnen med en sådan tillit och förtröstan att Jesus med förvåning säger: Amen, säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Deras tro var just detta, en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. När Jesus gick ner från berget följde honom mycket folk. Då kom en spetelsk fram och föll ner för honom och sade: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Den som drabbades av spetelska kallades i Israel för en vandrande grav eller dödens förstfödde son. Sådan var beteckningen på den som drabbades av denna förfärliga sjukdom. Och i tredje Mosebok så finns det förordnat om hur man skulle handla med den som hade angripits av spetelska. Den som är angripen av spetelska ska gå med sönderrivna kläder. Han ska ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: Oren, oren. Så länge han är angripen av spetelska ska han vara oren. Han är oren och ska bo avskilt. Han ska ha sin bostad utanför lägret. Och i fjärde Mosebok står det ytterligare: Befall Israels barn att de för bort ur lägret var och en som är spetelsk eller har flytning och var och en som blivit oren genom en död kropp. En sådan, vare sig man eller kvinna, ska ni föra bort utanför lägret. För bort dem så att de inte orenar deras läger där jag bor mitt ibland dem. Den Gud som hade befallt: Ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig, kunde inte bo tillsammans med den orene. Intet orent fick finnas i lägret där Herren själv bodde mitt ibland dem. Och det har sin tillämpning på det andliga området. Spetelskan är ju i skriften bilden av synden, det dödliga gift som genomsyrar hela vår varelse. Och därför befaller den helige guden: Bort, ut, avskilj den orene. Och den spetelske skulle gå med sönderrivna kläder, med ovårdat hår och med skägget skylt. Och han skulle ropa där han gick fram: Oren, oren. Så skulle han vara en varning för Guds folk Israel. En tydlig demonstration av hur omöjligt Guds helighet och syndens orenhet kan stå tillsammans. Den spetelske skulle alltså drivas ut och ha sin bostad utanför lägret. Utanför Guds folks gemenskap skulle han vistas. Och då ligger det något alldeles särskilt i att läsa om Herren Jesus Kristus som gick ut utanför lägret. Han blev den orene som led utanför stadsporten och verkställde en rening för att, som Hebreerbrevets författare skriver, för att han genom sitt eget blod skulle helga det orena. Så har han blivit det orenas rening, det orättfärdigas rättfärdighet. Och genom honom är porten öppnad för alla oss orena utanför lägret, öppnad till Guds rike, till gemenskapen med Herren och hans folk, till ljuset och glädjen, därför att han gick ut och led utanför stadsporten, ut till det orena. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så har han öppnat vägen till gemenskapen med Guds folk för orena syndare. Detta visste och trodde den spetelske som vi har läst om. Han visste vem han själv var, en oren. Och han erkände det i både ord och handling. Men han visste också vem Jesus var. Han visste att honom hade den orene rätt att närma sig. Och hans bön är ett enastående exempel på tro och förtröstan. Där gick han med denna fruktansvärda dödens sjukdom. Och så möter han honom som har makt att befria. Och så säger han: Herre, vill du, så kan du göra mig ren. Först och främst, han kallar Jesus sin Herre. Och så bekänner han Jesu förmåga att göra honom ren. Och han tror på Jesu vilja. Men detta förunderliga, han lämnar åt Jesus att avgöra vad som är bäst. Sådan är den sanna trons art. Här finns det som hör samman med den rätta tron, förtröstan och tillit, tålamod och ödmjukhet. Vill du, så kan du. Eller som vi läste om den hedniska officeren: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Sådan är den tro som Jesus har makt att skapa på jorden. Det finns en annan sorts tro som vänder på det hela. En tro som inte tror Herren om så mycket. En tro som gärna vill se först och sedan tro. En tro som säger: vill du, så kan du, men du vet ju vad jag vill. Den sortens tro som inte vågar lämna avgörandet åt Herren, den kallas klentro. Den klär sig stundom i stor ödmjukhet och menar att det är farligt att vara trosvis. Att sådant är självgodhet. Den menar att kristen är endast den som är svag och darrande i sina tankar om Herren och hans vilja. Och en sådan vågar aldrig med Rosenius sjunga: Guds barn, jag är axaliga ro och glädje. Det anser man vara alldeles för förmätet. För man har för sig att en kristen aldrig får vara riktigt säker, utan att en rätt kristen alltid måste frukta och rädas. Men den gudsfruktan, den är släkt med trälens fruktan istället för barnets. Och det är en gudsfruktan som Herren Gud tycker hjärtligt illa om. För även om det inte sägs ut i klartext, så blir innebörden den att Herrens ord och löften ändå inte riktigt är att lita på. Den sortens tro vågar inte som den spetelske med tillit och förtröstan överlämna sig åt Herrens förmåga och vilja. Och den ser inte sjukdom och prövningar som uttryck för en himmelsk faders kärleksfulla fostran, utan tar det istället som ett tecken på vrede och onåd hos en straffande och sträng husbonde. Och så flyr all trons glädje för klentrons förödande tvivelsjuka. För man har blandat ihop två saker. Å ena sidan ber en kristen: skydda mig för världen. Jag är rädd för flärden. Jag är rädd för mig. Den till Jesus hunnit har väl vägen funnit, men kan irra sig. Det är den ena biten. Den andra, det är också som en kristen med trosvisshet och glädje sjunger: den grund varpå jag vilar är Kristus och hans död. Till korsets häng jag ilar att finna tröst och stöd. Där har jag funnit livet jag självet inte är. Allt är i Kristus givet, därför har Gud mig kär. Och med samma trosvisshet fortsätter man: ej någon makts förmåga kan röva bort mitt mod, ty avgrundseldens låga är släckt i Jesu blod. Så har en kristen rätt att sjunga, och så uttrycker sig också den sanna tron. Allt som kan hänföras till oss och vår förmåga finns det anledning att ängslas och vara rädd för. För hos oss finns det intet att trygga sig till. Men gäller det Herren, hans ord och löften, hans vilja, hans omsorg, hans handlande med oss, så finns intet rum för osäkerhet och tvivel. Luther säger att vi ska noga betänka vad den spetelskes bön gäller. När han säger, Herre, om man skulle säga så här, Herre, vill du så förlåt mig mina synder och gör mig salig. Så säger Luther, det är klentrons bön. Det är otrons bön, säger han. Det gör Gud till en ljugare, till ens vars löfte man inte riktigt kan lita på. För det är en bön som tvivlar på ordets sanning. Och då är det ju en förskräcklig bön. Herre, vill du så förlåt mig mina synder och gör mig salig. När det gäller syndernas förlåtelse, Guds vilja om vår salighet, så råder ingen som helst tvekan om den saken. Överallt i ordet är den betygad, och i allt är det bekräftat genom allt som Jesus har gjort, genom sin lydnad, sitt lidande och sin död. Allt Guds ord vittnar om Herrens vilja att göra oss saliga. Och i samma ord så ropar den himmelske fadern från höjden, hör mina ord, tro dem, ta till er mina löften, ta emot frälsningens ord fritt och förintet. Och i samma ord betygar Herren att han själv har tagit på sig att göra oss saliga, att han vill kalla, upplysa, omvända, rättfärdiggöra, helga och bevara oss. Skulle vi då bedja, vill du förlåta, vill du frälsa? Det är att bedja fel, för i det fallet råder ingen som helst osäkerhet om Herrens vilja. Anders Carl Rutström, som vi har många sånger av i vår sångbok, han gick långa tider i det djupaste tvivel om sin salighet. Den strängt pietistiska predikare han lyssnat till hade inte vänt åhörarnas blickar mot frälsaren och vad han har gjort för syndare, utan hade vänt människors blickar inåt på sig själva, att de skulle forska efter sitt nådastånd. Och det ledde Rutström till att han till slut såg allt förgäves. Ja, han trodde att Gud hade utkorat honom till att gå förlorad. Men så kom han i kontakt med hernhutiska kretsar i Stockholm, och där fick han höra den förkunnelse som målar Kristus Jesus som korsfäst för syndares ögon. Och så fick han blicken vänd åt rätt håll. Inte på sig själv och inte efter att leta hos sig själv hos tecken på ett eller annat, utan han fick syn på Herren Jesus Kristus och frälsningen i honom, och så gick solen upp. Och så skriver han, skall jag mitt hjärtas tro bekänna, så är min otros jämmer all. Alltså all i betydelsen borta, slut och förbi. Min fröjd och tanke är nu denna, att Satan har väl fått sitt fall. Jag är i lammets död och blod, nog salig, helig, ren och god. Och så kommer han till detta med de förödande tvivlen på Guds vilja om vår frälsning. Och så säger han, se därav räknar jag min lycka, att Jesus själv till grund är lagd. Skall någonting mitt hjärta trycka, skall jag för lagen gå försagd, när jag är Herrens ögonsten, för Jesu blod som himlen ren. Att stå i gråt och tandagnisslan, att gå bestört i mindre grad, att plågas under samvetsgisslan och svettas hårt i ångerbad, det är en smitta i dens mod som ej värderar Jesu blod. Gud bevare oss för denna frestarens avvägar att tvivla på Herrens vilja om vår frälsning. Att dra i tvivelsmål om Herrens Jesu Kristi frälsning också gäller mig. Det finns ju ingenting i skriften som är så klart uppenbarat att Herren Jesus Kristus har blivit den orene och lidit för det orena och renat oss genom sitt heliga blod. Och att den himmelske fadern har vidtagit allt vad som tänkas kan till vår frälsning och salighet. På den punkten är det så helt och hållet klart allt sammans att vi inte har någon som helst anledning att tveka och tvivla. Men nu måste vi ändå fråga, den sanna tron, är den då utan all svaghet och fruktan? Nej, men den svagheten och fruktan, det är av en annan art än otrons förlamande tvivel om Herren och hans vilja. Den sanna tron har alltid med sig fruktan för mig själv, fruktan för djävulen, synden och världen. Den sanna tron anfäktas och prövas. Den luttras i bedrövelsens ugn och den brottas med Gud i nattens mörker när man inte kan se någon mening i Guds handlande. Men den sanna tron säger också, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Abraham har ju fått namnet trons fader. Och aposteln Paulus skriver om honom och hans tro i Romarbrevets 4:e kapitel. Jag ska läsa några verser där. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Som det var sagt, så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Att gå i Abrahams fotspår, det är en god väg. Det är också den sanna tron som inför sjukdom och prövningar säger, Herre, vill du så kan du göra mig ren. Då säger man till Herren och frälsaren, ser du att det är bäst för mig att bära detta svåra, så sker din vilja. Men vill du så kan du lyfta bördan om du ser att det gagnar mig istället. Och på den spetelskes bön så svarar Jesus. Han räcker ut handen och rör vid honom och så säger han, jag vill bli ren. Han ville och han kunde och så bar den spetelskes tro frukt. Jesus sa det till honom, se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästerna och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. I förordningarna om en spetelsks rening så står det där i Mosebok, 4:e Mosebok och 3:e Mosebok att prästen skulle gå ut till den orene utanför lägret. Och där skulle den spetelske renas och sedan fick han gå in i lägret. Sen skulle offer frambäras. Och så tog prästen av skuldoffrets blod och så strök han på högra örsnibben, på handen och på foten. Och så var han då renad från synden. Och i detta ligger det ju en djup symbolik. Örat skulle bestrykas med skuldoffrets blod. Örat till att höra och hörsamma Guds ord. Handen till att göra Guds vilja. Och foten till att vandra Guds vägar. Till att, som vi också läser i Hebreerbrevet, gå ut till Jesus utanför lägret bärande hans smälek. Och så, jag ska läsa ifrån 3:e Moseboks 14 här. Ytterligare. Sedan ska prästen ta av tillhörande låg olja och hälla i sin vänstra hand. Han ska doppa sitt högra pekfinger i oljan som han har i vänster hand och stänka något av oljan med sitt finger 7 gånger inför Herrens ansikte. Av den olja som är kvar i hans hand ska prästen stryka på högra örsnibben på den som ska renas, på högra handens tumme och högra fotens stortå. ovanpå skuldoffersblodet. Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand skall han hälla på huvudet på den som skall renas. Så skall prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte. Oljan, det är ju en bild i skriften av Guds välsignelse. Den andra delen av vår text handlar om en hednisk officers tro. Och i Galaterbrevet 5:6 står det att i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, om vi har det judiska folket eller av hedningarna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och det är denna officer ett levande exempel på. Han kommer fram till Jesus när Jesus är på väg in i Kapernaum och så ber han: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Och i Lukas evangeliet, när Lukas återger samma händelse, så berättar han också något mer om denne officer. Det finns det som lägger sig ut för officeren, några av judarnas äldste. Så säger han, så kommer de till Jesus och ber honom ivrigt: han är värd att du gör detta för honom. Han älskar vårt folk och det är han som har byggt synagogan åt oss. Och det här är också exempel på den sanna trons art. Han vårdade sig om sin tjänare och han älskade Herrens folk och vårdade sig också om deras gudstjänst. Och själv betraktade han sig som alldeles ovärdig till att ta emot Jesus i sitt hem. Jesus frågar: ska jag då komma och bota honom? Och officeren svarar: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord som blir min tjänare frisk. Här är också ett förunderligt vittnesbörd om tro och förtröstan. Säg bara ett ord. Du har sjukdom, hälsa, liv och död i din hand. Och så talar han om sin roll som officer med soldater under sig. Och han talar om sin roll också som underställd den romerske kejsaren. Som jag befaller mina soldater och de gör efter mina befallningar. Som jag själv lyder under den romerske kejsaren som med sitt ord styr hela sitt världsvälde. Så gäller ditt ord, Herre, i långt högre grad och i långt större ting. Alla ting är dina tjänare. Jag är inte värd att du går under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Luther säger: lär dig nu, du som redan har ordet, att här göra som hövitsmannen. Ty i ordet finner du den tröstliga tillsägelsen att Gud genom Kristus vill vara oss nådig och att vi genom honom ska få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Men oss fattas ett sådant hjärta som hövitsmannen har när han tänker: har jag ordet så har jag allt. Då kommer det som ordet lovar mig snart efter. Det förmår vi inte. Därav kommer det sig att vi inte värderar ordet rätt, utan ofta ser oss om efter andra medel, fastän ordet är allsmäktigt och så som denne officer tror icke kan ljuga. Vad Herren har lovat, det ska förvisso också ske och vederfaras oss. Och så kommer till sist här ett stort allvarsord från Jesu mun. Han förvånas över sådan tro och säger: amen, säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Man kan ha ordet, man kan ha lagen och profeterna, man kan ha löftena och man kan ha löftenas fullbordan mitt ibland sig. Jesus och hans undervisning. Man kan vara väl insatt i skrifterna. Man kan tillhöra en rätt evangelisk-luthersk församling. Ja, man kan göra tecken och under i Jesu namn. och likväl gå förlorad och till sist kastas ut i mörkret till gråten och tandagnisslan. Jesus kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Gråtande tvingades han konstatera hur de många, när Herren sökte dem, slog dövörat till och vände honom ryggen, medan andra i fåfäng strävan att upprätta sin egen rättfärdighet förkastade den nåd som bjöds dem i Kristus Jesus. Och så gick budskapet vidare. Apostlarna och deras efterföljare gick ut i världen med Guds ord, och från jordens alla väderstreck har människor strömmat till och får nu ligga till bords i Guds rike med Abraham, Isak och Jakob. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Och så till sist går då frågan till oss var och en: var hör du och jag hemma? Vilken kategori räknas du och jag till? Är du en av dem som står närmast till, som räknas till rikets barn, men som i verkligheten är på väg mot mörkret, mot det ställe där inga tårar torkas av, utan där gråt och tandagnisslan råder? Eller har du i Herren Jesus renats från syndens spetelska och från platsen bland de orena utanför lägret tagits in i gemenskapen med Guds folk, med Abraham, Isak och Jakob, och först och främst med Jesus, syndares frälsare? Gud give att den saken står klar för oss en och var, så att ingen av oss bedrar sig med ett falskt hopp och sist går förlorad. Och jag vill upprepa vad jag har sagt förut: det finns i skriften ingen som helst tvekan om vilken som är Guds vilja och råd om vår salighet. Allt har han gjort för att vi skulle bli frälsta och saliga. Och så bjuder han även i denna stund syndernas förlåtelse, liv och salighet, fritt och förintet åt syndare, åt oss var och en. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesu makt att skapa tro på jorden är morgondagens ämne. Den makten kan också hos dig skapa det som Herren genom profeten Hesekiel lovar: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Förtro dig för den skull, så usel du är, med hela din börda och allt ditt besvär i frälsarens händer. Han vill och han kan för hela din salighet vara din man. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och vara saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.